tycker du att man alltid, alltid måste köpa med en present om man blir bortbjuden?
Ja, oftast så tycker jag det. Ja, jag tycker det är fint att göra det. Det behöver inte vara märkvärdigt. Ja, men jag har ett trick som jag brukar använda mig av.
Ett trick?
Ibland. Eller ja. Trick och trick. Nej, men istället för att ta med sig blommor som värden och värdinnan då måste hitta vas till och kanske flera kommer med blombuketter och det blir lite rörigt, så brukar jag se till att skicka blommor i förväg.
Vadå, hur långt i förväg då?
Helst samma dag, att de får det samma dag, tidigare på dagen.
Och vad skriver? Vad?
Ja, men se fram emot middagen, det ska bli kul att ses. Vi ses snart.
Jag tror vi har hittat oss en ny ribbing.
Det är ganska vanligt att man gör så i USA.
Ja, för det vet ju du.
Det vet jag faktiskt.
Vad visar man med det här då? Att skicka blommor i förväg?
Att man gläder sig åt en inbjudan.
Mm, och att man kan hoppas på att världen då steppar upp för att förstå att jag måste hålla viss nivå här.
Nej, sådana baktankar har jag inte.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman.
Vad ska vi prata om idag? Vad har du på gång?
Vett och etikett, tänkte jag.
Mm-hmm.
Mm. Eller rättare sagt, hur ämnet vett och etikett plötsligt fått nya tillskyndare av lite oväntad sort.
Mm-hmm.
Jag tittar till exempel på det här nya eftermiddagsprogrammet Sverige Live SVT.
Eller Heja Sverige som du kallar det.
Ja, så fel. Men i det programmet så gavs nyligen influensen och entreprenören Isabella Löwengrip utrymme att visa upp sig i sin nya roll som expert på just vett och etikett.
Sen ett par månader tillbaka så ser vi dig överallt nu som den nya vett- och etikettgurun.
Ja.
Hur händer det här?
Men hon är inte den enda som plötsligt börjar kalla sig för vett- och etikettexpert.
Vad är det man brukar säga? Det är ingen skyddad titel.
Nej, men jag undrar lite, hur går sånt här karriärbyte till egentligen? Och vad har hon för förebilder? Och i just det här fallet så visar det sig vara brittisk hovetikett.
Jag har alltid haft ett väldigt stort intresse av det här. Jag började läsa på väldigt mycket om brittisk hovetikett som tonåring.
Ja, och vad tänkte du då när du slog på Sverige Live och såg det här?
Ja, men jag tänkte faktiskt suck. Det är ju inte det här som vett och etikett av idag borde handla om, brittisk hovetikett. Så man vet hur man ska bete sig om man träffar Charles och Camilla som Löwengrip sa sig ha gjort.
Mm.
Det kändes så skönt att veta exakt hur man skulle bete sig, som hon sa. Men det tvivlar jag inte en sekund på att hon verkligen tyckte. Men är det verkligen etikett från det brittiska hovet som vi ska inspireras av idag, du och jag till exempel? Ska vi kvinnor då luta benen åt sidan när vi sitter? Niga. Klä oss sedesamt. Titta ner i tekoppen när vi smuttar på vårt te.
Charmigt i och för sig.
Bara för att ta några konkreta exempel från ett par brittiska experter på ämnet. Richard Fitzwilliams och Laura Windsor, som är verksamma ägnade idag och kan allt om kunglig vett och etikett.
Jag träffar kung Charles och drottning Camilla också. Och det var så skönt att veta hur man ska föra sig.
Du menar att det är mossigt?
Ja, men det är ju ganska sällan vi här i Sverige ska träffa någon från brittiska hovet.
Jag träffade ju faktiskt Kate och William här om året och gjorde dessvärre bort mig en aning. Så jag kanske hade behövt lyssna på de här experterna.
Berätta gärna mer, Samanda.
Berätta istället mer om din invändning mot att sprida den brittiska hovetiketten i statlig television.
Jag har väl ingenting emot den i sig, men att mena att den skulle ligga till grund för någon typ av modern samtida svensk etikett tycker jag däremot är fel. För Storbritannien var, eller är ju fortfarande i mångt och mycket, ett klassamhälle som Sverige inte riktigt är på samma sätt. Så varför lajva brittisk aristokrati?
Vad tycker du att vett och etikett ska handla om då?
Ja, men vett och etikett, det handlar ju i grunden om att visa hänsyn och respekt för sina medmänniskor. Det är inte konstigt än så. Livet blir bättre av att vi är vänliga och hänsynsfulla, som den svenska nästorn på det här området, Magdalena Ribbing, sa.
Dels blir man en ovälkommen gäst om man inte hör av sig i förväg. Och det är inget kul att vara en ovälkommen gäst. Mm. Och dels är det ur alla aspekter.
Och här ser vi då Ribbing i full färd med att ge råd om hur man ska
sätta ner foten och
mot sommar.
Men rösten, det låter ju som man har svalt ett helt paket med bomull. Fyllig. Plommig, som man säger på
spelar det
engelska.
In? Kan man ta in de här råden bättre för att hon har den här djupa rösten?
Ja, det tror jag. Det är ju en onekligen en viss pondus. Hon var ju ingen kvinna man ville mucka med. Hon hade ju den här auktoritära, nästan lärarinneliknande looken. Äldre dam med pärlor kring halsen. Och
det blev ju nästan som ett nationellt trauma när Magdalena Ribbing gick bort. För hon var ju så oerhört älskad och poppis. Och jag undrar varför. Vad var liksom hennes grej? Vad var hon var så bra på?
Hon hade ju förmågan att avdramatisera här med vett och etikett eller hyfs. Att det kunde finnas en annan poäng med att känna till hur man bör hälsa, duka, äta eller klä sig och umgänget med andra. Och det bottnade alltid i respekt och hänsyn. Att sätta andra framför sig själv och att det hela var till för att underlätta det sociala livet. Och inte minst, hon kunde förklara varför man borde göra på det ena eller andra sättet.
Hur kom det sig att Ribbing blev självaste Ribbing med hela svenska folket då?
Hon jobbade till en början som journalist på Dagens Nyheter. Hon var bland annat med och startade den så kallade Matpatrullen.
Så finns alltså den?
Ja, men där man recenserade restauranger anonymt.
Intressant.
Ja, men det var nytt då. Sen skrev hon också en hel del om svensk inrikespolitik.
Som var en slags politisk kommentator?
Ja, men 1985 så skrev hon Etiketteboken. Allt man behöver veta för att strunta i tillsammans med modeskaparen och festfixaren Sixten Herrgård. Och det blev en fenomenal framgång. Och drygt 10 år senare så gav hon ut nya etikettboken som blev en ännu större framgång. Det ledde ju till att hon började skriva en spalt i Dagens Nyheter där hon svarade på läsarnas frågor. Och det var väldigt många hon fick. Alltså hon uppskattade själv att hon hade fått mer än 60 000 frågor. Men grejen var ju också att hon hängde med i tiden och anpassade råden efter samtidsandan. Det var liksom inga mossiga tips. Det var ingen brittisk hovetikett.
Nej.
Men Ribbing hade ju starka åsikter om vissa saker. Hon var till exempel mot att bära korta shorts i stan.
Och hur förklarade hon det då? Hon kunde förklara så bra.
Ja, jo, men hon menade att naken hud är en känslig sak för många. Inget fel med korta shorts i sig, men det måste vara önskvärt från båda håll. För annars signalerar det att här kommer jag och jag bryr mig inte om vad du tycker, menar hon då.
Shortsbärare kan ju ha lite sån air.
Ja, här kommer jag. Ja, men det här handlar ju om innerstan, det vill säga alltså korta shorts och naken hud. Gärna på Fire Island kanske, men inte på IKEA-esplanad.
Men liksom innan etiketten blev den här moderna, det måste ju börjat någonstans. Vart började hela det här tankesättet växa fram?
Men det började ju bland hoven, inte minst det franska. Själva ordet etikett kommer ju från Ludvig den 14:s tid i Versailles under 1600-talet. Han började utfärda regler för hur aristokratin skulle uppföra sig, typ, och det här är en sann story, trampa inte runt på Versailles gräsmattor, trampa inte ner mina fina blommor.
En slags trivselregel då. Det är ju kul, för mellan raderna förstår man ju då att aristokratin verkligen var ute och trampade på hans gräsmattor.
Ja, det gjorde de.
Men jag tänker också att aristokratin, de är väl mera vana vid den här typen av seder.
Aristokratin har ju varit bättre på att skriva ner och förädla och skruva till den här typen av etikettsråd, också för att stänga andra ute, vilket också har lett till att det betraktas som snobbigt, en snobbig grej att göra. Men i takt med att samhället förändrades så blev ju fler intresserade av hur man gjorde rätt för att passa in eller för att ta sig framåt och uppåt. Och det var just i USA som vett och etikett först kom att lära sig ut till en större publik.
This is a correctly set place at a dinner table. The silver, as you see, has been arranged according to courses. There should never be more silver than there are courses for which it's intended.
Ja, men här till exempel sitter någon och får en hostattack under middagen och tar upp servetter och visar att man hostar inte rakt ut. Hostar i servetten.
Det är roligt att de har iscensatt alla de här.
Ja, det är väldigt ja, precis. Och det är annat råd där som jag själv måste medge att jag bryter mot också. Måla inte läpparna vid matbordet.
Just det, då är det en kvinna som halar upp ett läppstift och börjar truta på. Eller trutvalla.
Köra trutvalla. Det har hänt att jag gör på det sättet. Men det här var som sagt var länge sedan.
Vad är det vi tittar på?
Ja, men det här är en instruktionsfilm från The Emily Post Institute där man får lära sig korrekt bordsskick. Och filmen är från 1947 och känns och låter som det också, för den är ju lite knarrig.
Och vad är då denna Emily Posts claim to fame?
Jag skulle kalla Emily Post för urmodern till samtida vettig etikett. Böcker utan henne, ingen Magdalena Ribbing.
Man ser ju på kläderna att det är en annan tid. Hucklen och hattar. Och här sitter självaste Emily Post, får man anta, i sin trädgård med stor blommeklänning.
Ja, hon sitter där som en matrona i en liten hatt med rosett, blommeklänning och pärlor kring halsen. Men hon är då 75 år och året innan, 1946, så hade hon grundat Emily Post Institute med sin son Edwin, så hennes livsverk skulle kunna leva vidare. Mm-hmm. Men hennes etikettfilosofi handlar inte i första hand om hur man håller gafflar och knivar, även om den här filmen handlar en del om det. För hon, Emily Post, sa att etikett handlar om att vara medveten om andras känslor. Om du har den medvetenheten uppför du dig väl, oavsett vilken gaffel du använder. Men vill man lära sig det, så kunde hon bistå med råd. För hon, Emily Post, slog nämligen igenom med buller och bång och på bred front med en bok med titeln Etiquette in Society, in Business, in Politics and at Home 1922. Och det blev en dunderhit, och då var det ändå en bamsebok på drygt 600 sidor.
Var det då den första amerikanska etikettboken?
Ja, och den första som fick ett enormt genomslag.
Och varför var den så bra då?
Ja, men den var inte ett dugg snobbig, utan den vände sig in i en bred publik, allmänheten. Och den var lättläst, flyhänt skriven. Även litteraturkritiker prisade boken. De tyckte den var välskriven, med humor och värme. Ja, den var ju kul. Till och med Dorothy Parker gillade den.
Och hon var ju inte speciellt lättflörtad, om jag fattat saken rätt.
Verkligen inte. Men i boken så beskriver Emily Post också olika typer för att konkretisera med exempel på rätt och fel. Hon gav de här typerna namn som The Old Names, The Top Lofties, The Gildings, The Little Houses, Mr. Rich and Vulgar och så vidare.
The Top Lofties.
Ja, men det var olika typer. Typ, de här har gamla pengar, det här var de nyrika, de vräkiga, uppkomlingar. Men den här lättsamma tonen slog an. Många kände igen de här typerna, och då kunde hon liksom konkretisera med exempel på rätt och fel. Eller
vad skulle jag kallas då? Little Houses?
Nej, du skulle vara The Kindhearters.
Ja, Kindhearts. Kind hearts. De är alltid snälla, de har redan perfekt etikett. Kanske. Men det är ju kul, jag fattar ju vad du menar, den här kategoriseringen. Jag tänker lite på Emily då, vad har man möjligtvis för bakgrund om man har det här självförtroendet att komma ut med dels en bok och skapa en helt ny genre?
Mm, ja, men hon föddes rakt in i dåtidens elit av nyrika amerikaner 1872.
Så som alla andra etikettexperter så tillhör hon också de översta skikten, så att säga.
Ja, Emily Post var ett barn av The Gilded Age. Hon var det enda barnet i en förmögen familj, men hennes råd, de var till för alla.
Och hennes livsstil?
Ja, men som kvinna hade hon inte så många val att göra då. Hon var väldigt söt och smart som ung. Hon hade läshuvud, som man sa då. Och hon träffade sin blivande man på en bal i New York, Edwin Main Post. De fick två söner, men paret var inte kompatibla som gifta. Ja, men de skilde sig långt senare. Han var otrogen och han betraktade henne som en kall kvinna som inte var intresserad av det han var intresserad av. Ja, men som ensamstående så började Emily Post skriva romaner faktiskt, lättsamma kärlekshistorier. Ja, de gick ganska bra faktiskt, men det var med den här etikettboken som hon då slog igenom 1922, och då var hon 50.
Perfekt ålder att slå igenom, prick 50.
Ja, eller hur? Ja, men etikettboken har sedan dess getts ut i massor av utgåvor, och den uppdaterades hela tiden. Hon hade även en populär frågespalt som Ribbing. Och frasen according to Emily Post, enligt Emily Post, det blev som en sorts garanti för korrekt uppträdande.
Men hon fick uppdatera, det 600 sidor uppdatera, känns som det stora problemet med etikettböcker är att de hela tiden måste uppdateras.
Eller så är det fördelen med att vara vettetikettexpert, det finns alltid jobb att göra.
Och det verkar dessutom som att många säljer extrema mängder böcker, storsäljare, då blir man ju rik. Ska inte du och jag skrida till verket och bli också vettigt och etikettexperter? Det är ju ingen skyddad titel.
Jag tycker det är jobbigt nog att betraktas som expert på stil och tänka på hur man klär sig hela tiden.
Men, och alla blickar.
Mm. Men Emily Post själv tyckte det kunde vara lite betungande att ha de här blickarna på sig. För när hon en gång spillde ut en skål med svenska lingon faktiskt under en tillställning i New York.
Lingonberries.
Då skrev New York Times till och med om saken. Och hon svarade då liksom att några betraktar mig som en robot. Men det är jag verkligen inte, som ni kan se.
Rappt svarat.
Hon var rapp. För Emily Post hade också ett radioprogram varje vecka, The Right Thing to Do, som började under 30-talet. Hon blev en av de första kvinnliga programledarna. Dessutom, programmet nådde miljoner.
Men finns det något utav Emily Posts etikettråd som hon gav då som liksom håller än idag?
Men hennes grundpremiss var att alla som inte bor ensamma i en grotta är ju en del av samhället. Och vill man bli en riktigt bra del av samhället och bidra till att det blir ännu bättre, så gäller det att utbilda sig och kultivera sig och träna upp vettetikett. Att visa respekt och vänlighet, för det bidrar till en snällare och mer hänsynsfull och respektfull värld i bästa fall. Emily Post, hon ansåg att människor som tyckte att deras pengar eller status räckte för att betraktas som sköna typer, de var pajasar. Så hon ogillar de här pösmunkarna, rikingar som tror...
Är det hennes ord, pösmunkar? Eller är det dina ord?
Det är mina ord, men du fattar vad jag menar.
Ja, det är channeling Emily Post.
Precis, men hon... Ja, men sådana här rika typer som trodde de kunde allt och kunde bestämma allt bara för de hade pengar. Hon ogillar också de här vräka hemmen som hon ansåg signalerat att här bor en vulgär typ som aldrig tagit tillfället i akt att kultivera sig.
Vi borde låta Emily Post sitta och scrolla under fliken Vasastan på Hemnet. Skulle få se ett och annat.
Ja, men Emily Post var övertygad om att just vänlighet och gott uppförande, det stod ju alla till buds att träna upp, och det var gratis. Det hade inget med bakgrund eller pengar att göra.
Men vad är Emily Posts legacy då nu efter hennes död?
Ja, men intresset för etiketten har sipprat ner till hennes barnbarnsbarn Lizzie och Daniel Post, som idag driver podden Awesome Etiquette.
Du, jag kollade upp lite vad de här barnbarnsbarnen har nischat in sig på för typ av etikettråd.
Mm, låt höra.
Det visade sig vara ganska nischat.
My great great grandmother was America's go-to source for etiquette advice. My name's Lizzie Post, and I am carrying on the tradition with cannabis etiquette. The four principles of cannabis etiquette are respect, generosity, gratitude, and sharing.
Ja, här ser vi då barnbarns barnet Lizzie Post, och hon instruerar här i filmen hur man för sig med vett och etikett när det gäller cannabis. Att man till exempel inte drar för stora blås eller liksom röker upp allt i pipan. Att man skickar vidare och så. Hur, om man nu väljer att ge cannabis som present, hur ska man packa in det med sån här, vad heter det, presentpapper så att det ser trevligt ut?
Här har vi väl det absoluta beviset för att etikett hela tiden behöver uppdateras och moderniseras.
Verkligen.
Emily Post hade varit stolt över hennes barnbarns barn förvaltar ändå arvet, även om hon kanske var lite förvånad över att det var just cannabis som var the drug to go to idag.
Ja, hon har ju till och med skrivit en hel bok som heter då Higher Etiquette, A Guide to the World of Cannabis from Dispensaries to Dinner Parties. Heltäckande cannabisetikett.
Kan man tänka sig någonting längre från brittisk hovetikett än det här?
Så det gäller hela tiden att lokalisera och förstå, okej, här är ett nytt område, här behöver vi vett- och etikettregler. För det händer ju så mycket nya saker.
Ja, men så är det ju. Livet och samhället förändras ju hela tiden, och vi som människor är ju lite vinstna i pannkakan och undrar hur ska vi bete oss, så för att vi är rädda för att göra fel.
Hey, I've got this great gift of weed for you. Pull your host aside and say, I brought this.
Crackers are served with such things as
Emily Post dog 1960, Och sen kom 60-talet, kanske man kan säga. Vett och etikett betraktades då som helt ute, förlegat.
Drop in, tune out. Ja, det är i och för sig, det kanske hade behövts lite etikettregler även kring hur man tar...
Ja, men det betraktades som en borgerlig sysselsättning, någonting för en annan generation. Och det var en annan typ av tradition som man inte var intresserad av. Men 1978 så började en amerikansk journalist vid namn Judith Martin på Washington Post med en frågespalt med just en lite mer modern inriktning på vett och etikett. Och flera på tidningen var ju mot det. Det här var ju, nu är det moderna tider. Man gjorde lite som man ville. Vem skulle bestämma vad man hade på sig eller hur man höll kniv och gaffel? Men hennes spalt blev superpopulär och den kom att publiceras i tidningar över hela USA. Hon kallade den för Miss Manners och skrev i tredje person, vilket skapade en lite mer auktoritär ton. Miss Manners anser att det här eller tycker sig och så. Och hon skrev också lite som en, vad kan man säga, modern Jane Austen kanske, språkmässigt, men då med samtida referenser och humor, som är en viktig komponent om man ska lyckas i den här genren, skulle jag vilja påstå.
Alltså i vett- och etikett-genren.
Ja.
Varför är humor så viktigt då?
Humor mjukar upp det mesta, skulle jag vilja säga.
True that.
Mm. Miss Manners gav ju även ut böcker som Miss Manners Guide to Excruciatingly Correct Behavior, Miss Manners Guide till Plågsamt Korrekt Uppförande.
Då blir man ju väldigt nyfiken.
Ja, eller hur? Och den här kanske då. Miss Manners Guide to Rearing Perfect Children.
Klickar hem. Perfekta barn, ja tack.
Men även här så handlar det om att då hon ville förmedla vikten av respekt för sina medmänniskor, artighet, men hon gjorde det som sagt då med humor och därför blev folk inte heller stötta. Det, liksom, det kändes inte gammalmodigt och, utan medicinen slank ner.
Just det.
Och Miss Manners publiceras ju fortfarande.
Men du, idag då? Vi pratar ju fortfarande om det och som vi konstaterade, det ploppar upp nya vett- och etikettexperter hela tiden. Vad är det ett tecken på? Varför behöver vi det här?
Ja, men med tanke på den här hårda tonen och aggressiviteten som man ser lite här och där idag, så tycker man verkligen det behövs mer vänlighet och respekt och hänsyn, eller hur?
Mm.
Grundtanken som Ribbing ofta återkom till är ju, gör inte mot andra det du inte vill att de ska göra mot dig. Det ska kallas gyllene regeln, populär i många religioner.
Okej, så summa summarum, det jag fått lära mig här idag är att många populära etikettexperter historiskt har demokratiserat etiketten, gjort den modern, inte minst Emily Posts barnbarnsbarn med sin cannabis-etikett. Och med tanke på den här liksom, populariteten som de här etikettexperterna har fått genom att vara liksom down to earth med folket, så är det ju lite märkligt att SVT, vår statliga tv-kanal, tar in en expert som då lutar sig mot brittisk hovetikett.
Och sen tycker jag att män ska ta notan.
Vad tycker du då med den frågan?
Ja, men det är en fråga som är som en godisknut. Den går liksom inte att lösa upp. Det beror ju helt och hållet på omständigheterna, ska jag säga. Släpp det bara. Släpp det.
Okej, man tar varannan. Swedish way, maybe. Ja. Men du, får jag avslöja någonting lite privat om dig?
Nu igen.
Jag känner ju till en del om din söndagsrutin. Den går ju ut på att du äter frukost fram till klockan 15 och läser alla svenska tidningar och alla amerikanska tidningar. Eller alla, många i alla fall. Och jag vet ju att du har koll på vad det är för skillnader i den här vett- och etikett-expertkulturen mellan Sverige och USA.
Ja, men jag skulle vilja påstå att här i Sverige så delar vi in frågor om hur vi ska bete oss i, fråga psykologen, fråga ekonomen, fråga stylisten, fråga tränaren.
Just det, PT:n, PT-fia.
Men i USA är gränserna lite mer flytande. New York Times har till exempel en spalt som de kallar för Social Q&A, sociala frågor och svar, som ligger under deras style section. Och där frågar folk om allt från, jag och min fästman dricker inte alkohol, hur ska vi se till att alla gäster dricker med måtta på vårt bröllop?
Svår fråga.
Ja, det är omöjligt är svaret. Men ett tips är ju då att se till att ceremonin inte drar ut i oändlighet så folk krökar till av leda.
Oväntat tips. Men
ja, men lite kul ju.
Ja, ja. Ja. Tycker du att det är bättre?
Jag slukar den där typen av tips. Jag tycker det är så roligt att läsa.
Ja, för det var det jag undrade. Tycker du att den där sättet som de gör i USA, att det inte är så uppdelat. Tycker du att det är bättre?
Ja, för det blir mer allmängiltigt. För alla har vi problem med den ena eller den andra, eller hur vi ska bete oss på det ena eller andra sättet. Men så fort man hör de här ordet vett och etikett, så är det lite lätt att resa rag och tycka gammeldags eller töntigt. Eller, ja.
Så man har inte den rubriken vett och etikett till exempel i USA då?
Nej, utan svar på sociala frågor helt enkelt. Eller miss manners eller någonting annat.
Jag kan tycka så här, ibland när man lyssnar på vett- och etikettexperterna som kanske av en slump råkar vara lite yngre idag, så kan jag sakna det här perspektivet att jag skulle vilja att de förklarade vad blir konsekvenserna, de faktiska konsekvenserna av att bryta mot vett och etikett.
Ja, men det där var ju Ribbing jättebra på. Hon menar att det är ju inte fel att bryta mot de här många gånger outtalade reglerna, men det kan ju också vara opraktiskt.
Opraktiskt, hur då?
Ja, du blir inte straffad, men folk kanske drar sig undan. Man blir inte inbjuden till en fest igen. Samarbeten kan bli svårare, för man blir betraktad som en jobbig typ. Men hon visar ju då att det här handlade om relationer just, och inte om moral.
Det var det hon stod för. Liksom.
Ja, ja, men man ska inflika att alla gillar ju inte Ribbing. Journalisten Annette Kullenberg var till exempel inte så glad. Hon liknade Ribbings råd vid ett svavelkokande hav som bubblar och bränns och skrämmer mig. För hon gillar verkligen inte den här typen av anpassning som hon tyckte det handlade om. Då, att inte sticka ut. Den syntetiska, luktfria människan passar in i Ribbings värld, som hon skrev en gång.
Kullenberg är ju inte direkt känd för sin vett och etikett. Eller det är inte henne man går till om man vill ha vett och etikettråd.
Hon
kanske
var väl mer av en excentriker, kan man säga.
Just det.
Hon behövdes hon också.
Ja, det är ju allmänt känt att många blir ju provocerade när någon kommer och säger att så här ska det gå till. Jag är vett och etikettexpert. Vad är det som har gått fel när man blir irriterad på någon som säger hur det ska vara?
Ja, men ibland kan den här typen av råd, eller ganska ofta faktiskt, slå över till mer personliga tyckanden, och det kantrar för att fokus ligger då på att någonting är rätt eller fel, och då undrar man, men enligt vem? För grundfrågan är ju varför man ska göra på det ena eller andra sättet.
Så du vill se en mer resonerande vett- och etikettare? Eller vad skulle du säga, vad utgör en riktigt bra vett- och etikettexpert?
Det krävs ju inte att man doktorerar till statsvetenskap för att man ska kunna tycka något om hyfs och stil, sa Magdalena Ribbing. Men hon hade livserfarenhet, och hon hade erfarenhet från väldigt många olika miljöer. Hon hade been around the block a few times, som man säger.
Är det så man får pondus?
Det hjälper till.
Bra att veta. Mm. Tusen tack, Susanne Ljung.
Tack, Samantha.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.